Vi ska prata lite grann om strömningar i vår tids kristenhet, och det knyter ju väldigt väl an till det vi fått höra här. Jag är Lennart jätteglada att få komma hit och träffa så många nya vänner och sådana som vill höra och lära sig ännu mer av Guds ord. Och det var någon här som trodde att jag var präst. Googlar man på namnet så dyker det upp en präst i Kärlekens församling i Halmstad, men det är inte jag. Jag och Lennart brukar presentera oss som väldigt enkla figurer, och jag känner verkligen så att Gud har varit med oss genom livet. Vi har gjort en fantastisk karriär på Guds sätt, och den går åt andra hållet mot världens. Man blir inte stöddigare och stöddigare. Man blir mer och mer liten, mer och mer beroende av Gud. Och man ser Guds handlande genom både det som har gått bra i livet och det som han har gjort själv som stora misstag, och det som man har, så att säga, råkat ut för av livet. I allt detta har Gud varit väldigt trofast. Och jag önskar verkligen att det här blir någonting matnyttigt för er. Det blir mycket bibelord. Det går alldeles utmärkt att be om presentationsfilerna efteråt. Av enkla skäl har jag gjort så att bibelorden kommer upp här på skärmen här. Tändes den också. För det kommer gå relativt fort. Så glad att höra Maria beskriva sin uppväxt. Jag tror här uppe att ni har haft den där enkla tron, den där på knätron som du berättade om där, den har funnits lite längre än i södra delen av Sverige. Och en enorm välsignelse för mig som är född och uppvuxen i Göteborg, det var att jag hade släktingar, äldre släktingar halvvägs upp hit, och hamnar man från Göteborg ungefär i Falun i Pingstkyrkan där. Och jag var bara 5 år gammal när jag satt där med min favoritfaster som hette Elsa, att jag skulle också vilja veta att jag var ett Guds barn. Kan jag få be en sån här bön? Och där bad jag, böjde knä tillsammans med en äldstebroder 5 år gammal. När jag kom hem sen så fanns tron kvar, men mina föräldrar de gick ju inte i kyrkan eller sådär, men på något sätt har Gud bevarat mig, och jag har haft en väldigt konstig yrkesliv. Jag stod förra veckan och berättade för ett antal nyanställda på bolaget jag jobbar i, och då anställde vi ju i stort sett bara civilingenjörer. Och så berättade jag om min karriärsval då, att när jag kom tillbaka till Gud efter att ha varit ute som den förlorade sonen några år vid 21-årsåldern, så bad jag Gud att nu får du visa mig vad jag ska syssla med, och säger du inget så blir jag civilingenjör eller möjligtvis präst eller pastor. Och så fick jag ett jättekonstigt erbjudande av en före detta värsting från en av Göteborgs problemområden som hade fått för sig att han skulle starta ett bolag i östra Göteborg där han skulle ge ungdomar med problem, oftast kriminella problem, chansen. Så ring han mig. Jag hade ju praktiserat på samma bolag där han hade funnits ett tag. Och så frågade han om inte jag skulle kunna liksom börja där då som första anställd. Och så sa jag till honom, ringer du mig, Stefan? Du är ju gymnasieingenjör, vi måste ha någon med utbildning, det skulle kunna vara du. Och så sa jag till honom, men sen sist vi träffade Stefan så har jag haft ett väldigt starkt möte med Jesus. Och då, vad menar du med det? Och så beskrev jag liksom hur jag hade hittat tillbaka den här enkla tron på Gud. Och jag sa att nu vill jag leva för honom, och jag hade nog tänkt mig att bli civilingenjör eller präst, så pastor. Och han tyst en stund, sa han, då har jag världens bästa idé, då kan du ju komma hit så kan du vara både och. Så hur då, Stefan, tänkte jag, men du kan ju lära om lite teknik och Sen kan du göra som präster gör. Du kan ju rabbla lite böner över dem eller ta dem till kyrkan. Och sen tänkte jag, detta låter ju helt osannolikt liksom. Men vad är det vi ska ta fram för något då? Vi tänkte vi skulle ta fram marknads bästa polisradio. En sån som man använder för att inte åka fast för fortkörning alltså. Så jag tänkte, åh gode gud, tänk om det är din väg. Så jag började där. Och där var jag i 5 år ungefär. Och under den tiden så anställde vi drygt 40 personer. Och det lärde mig om Jesus sinnelag för de små människorna. Det förvandlade mig. Så till de här nyanställda på det här bolaget jag jobbade fick jag säga att jag blev inget av det. Jag blev vare sig civilingenjör eller präst. Jag blev någon slags fuskvariant eller light-variant på något sätt. Så att nu jobbar jag på ett Volvo-ägt bolag. Och om ni har sett stuntmannen Van Damme stå på backspeglar mellan två lastbilar som backar, så är det en av våra produkter. Volvo Ocean Race förra året så visades en självkörande lastbil, självkörande sopbil, en självparkerande båt. Och det är sådant som vi håller på med. Vi är ungefär 150 anställda. Jag har funnits där nu i 17 år sedan vi var 8 anställda ungefär. Och jag begriper inte att Gud har valt att välsigna det. Det är verkligen inte på grund av oss som jobbar där, det kan jag säga. Nu ska vi kasta oss in i ämnet idag. Och det handlar om strömningar i kristenheten. Och det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för oss att känna till. Jag ber er att ni sitter här och lyssnar och själva har prövande hjärtan och ser, kolla med bibelordet om det här verkligen stämmer. För vi är bara två enkla personer, jag och Lennart. Och i många stycken, säger Paulus, så felar vi alla. Och vår kunskap är ett styckverk. Men jag hoppas att det blir mycket matnyttigt här. Jesus han säger ju där att det är viktigt för oss att kunna tolka och tyda den här tiden. Till folket sa det Jesus också, när ni ser ett moln stiga i väster säger ni genast att det blir regn, och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett, och det blir så. Era hycklare, jordens och himlens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? Och det är en viktig förmåga att be om. Be Gud att kunna bedöma det man ser runt omkring sig. Vi lever en tid då man ifrågasätter väldigt öppet om Jesus verkligen är enda vägen till Gud. Och det är ju väldigt klart så att Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det finns mycket som vill dra oss bort ifrån den här smala vägen. Och vi ska höra lite grann om vad Jesus själv säger. I Matteus 7:13-23 så kommer de här väldigt allvarliga orden där Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och frukten är ju det sista som kommer. Man kan inte avgöra på bladverket eller på växtkraften eller någonting sådant, utan man får vänta in och se vad frukten blir. Och så säger han mycket allvarligt då att inte ska var en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så vikten av att känna Jesus, att leva i en personlig relation med honom, i ett ökande beroende med till honom, det är alltså oerhört viktigt. Det finns en bön jag brukar be som fungerar väldigt bra. Och det är till exempel när jag står här, så är bönen så här att Herre, visa mig ännu en gång att det var inte min förmåga du räknade mig med när du satte mig på ett sånt här litet uppdrag. Och det kan man använda både i privatsituationen, i sin familj och på jobb och när man är ute så här. För känner vi honom, då räcker det. Vad var bland det sista Jesus sa till sina lärjungar? Vi ser i Matteus 24, verserna 1-5. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick han fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och vad svarar då Jesus? Han skulle ju kunna tagit så mycket annat, men det första han säger det är, se till att ingen bedrar er. Det innebär ju att det kommer saker och ting i våran väg som vill bedra oss. Det innebär också att Gud vill ge oss den utrustning vi behöver för att inte bli bedragna. För många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och det ska leda många vilse. Jag är den smorde XYZ, den som Gud har utsett särskilt mycket. Det är ju samma betydelse i detta, så att säga, vara den smorde som Messias betyder. Så den här typen av väldigt enkel tro som Maria lite hänförde till, och som jag såg hos min favoritfaster Elsa när hon gick iväg varje morgon och så tillbringade en stund inför Gud själv. Och så kom hon tillbaka med tårar i ögonen. Och jag blev så berörd av det. Denna enkla, uthålliga tro. Här ser vi ett exempel på hur Jesus undervisar om det. Lukas 18, verserna 1-8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pinna livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? När lärjungarna frågar Jesus, lär oss att be, så återkommer Jesus till med konstiga liknelser om kompisen som gått och lagt sig, som inte vill stiga upp, om den orättfärdige domaren. Vad är det för konstiga bilder? Egentligen säger han att be uthålligt, även om det känns som Gud har gått och lagt sig. Be uthålligt även om det känns som Gud håller tillbaka, ungefär som den orättfärdige domaren. Det är den typ av tro som Jesus säger, kommer den enkla trofasta tron finnas kvar när jag kommer? Tänk vad allvarligt och samtidigt väldigt uppmuntrande. Det är ingen konstig tro, någon supersäker tro han frågar efter, utan har Gud fått fostra i våra hjärtan en trofasthet, en uthållighet i bönen. Vi väntar lite med dem där. Ska jag berätta lite grann om Moses avskedssång som står i femte Mosebok. Så är det ju gripande att läsa hur Mose får av Gud reda på hur hela Israels historia kommer att gå till under den epoken. Alltså att när man kom in i löfteslandet så skulle man efter ett tag bli, då skulle Jesurum bli fet och tjock och stinn och överge sin Gud. Och vi vet ju att så gjorde också Israel, och så småningom blev man av med sitt land. Och vi kristna har väldigt högmodigt tyckt att ja, men vad korkade de var, så skulle ju vi aldrig göra. Och så gör ju vi precis likadant. Vi blir välsignade nation efter nation med en biblisk förkunnelse och många omvänder sig. Men när rikedomen kommer, när välståndet kommer, ja, då tar det några generationer så börjar man dyrka det skapade istället för skaparen. Så vi har ingenting att vara högmodiga över. Och när vi tittar ut över västlandet och kristenheten så kan jag undra ibland hur många inom kristenheten menar att nu är vi verkligen på gång. Nu är det verkligen saker och ting som är starka och häftiga och det kommer smorda förkunnar och sådär. Är det verkligen vad vi ser? Det är frågan. Nu kommer vi till någonting som är viktigt att förstå, eftersom när man tar upp sådana här saker så kommer en invändning med en gång, och det är just det att man ska ju inte döma. Och då måste vi titta lite grann på hur ligger det till i bibelordet, eftersom bibelordet manar till att vi bedömer. Vad menas egentligen? Ja, i Matteus 7:1 så står det: döm inte så blir ni inte dömda. Några versar senare så säger Jesus: kasta inte pärlor för svinen. Kan man tycka, var inte det en jättedom? Vad menar han egentligen? Och det vi läste tidigare, varför bedömer ni inte själva vad som är rätt? Att det är viktigt att bedöma. När vi tittar på liknelsen här, eller berättelsen om farisén och tullindrivaren, så tror jag vi kan få lite viktiga nycklar här. Vi läser det. Lukas 18, verserna 9-14. Jag höll på att be om ursäkt för att det var så mycket bibelord. Det vill jag inte göra. Men jag hoppas att ni kan hålla koncentrationen uppe, även om det är väldigt mycket bibelord. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp i templet för att be. Den ene var farisé, den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag tror det här har med förakt att göra. Den här farisén, han föraktade publikanen och dömde honom och jämförde sig med honom och själv kom ut då som den som var rättfärdig, men i Guds ögon var det precis tvärtom. Så vad vi ska be Gud om, det är att Gud löser oss från alla former av förakt. För föraktet innehåller den tendensen till att döma efter det yttre som Bibeln varnar för. Den här bönen att bli fri från förakt är viktig för att kunna ta emot den här undervisningen som handlar om urskiljning. För vi är kallade till att bedöma, och vi är kallade till att pröva, och vi är kallade till att se om det som folk säger verkligen stämmer med Guds ord. I första Korinthierbrevet 13:14-6 så står det så underbart att kärleken har sin glädje i sanningen. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Och ibland så får jag bekänna sådär inför Gud, eftersom både jag och Lennart kommer i kontakt med människor som farit illa på olika sätt, att jag sitter i mitt hjärta och blir sur. Det kommer förakt i mitt hjärta, och då får jag be Gud, liksom, lös mig från det. Ge mig det hjärtelag med fåren som du har. Det är jätteviktigt. Första Mosebok 3, verserna 1-7, handlar ju om syndafallet. Och vad det egentligen var som gjorde att människan gick på det här. Vi ska se lite grann hur det återkommer ständigt i, som en tendens i oss. Jag brukar kalla det för förbättringsförsämringar. Alltså saker och ting som utlovas som förbättringar, men som i själva verket berövar oss det vi redan har. Och den allra största förbättringsförsämringen, den läser vi här om i de här verserna. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men av frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vi ser här hur det här gick till. Och det var ju egentligen så att djävulen lockade med den urfrestelse som så ofta återkommer i de här olika strömningarna. Att kunna bli som Gud. Att på Guds bekostnad, så att säga, bli mäktigare. Och vad som det här innebar för kvinnan, det var ju att hon i ett ögonblick började ringakta det hon redan hade. Och det är så de här förbättringsförsämringarna ofta fungerar. Att det utlovar tekniker, resultat som är bättre, så att säga, men som i själva verket för oss bort ifrån de djupa källådrorna i den kristna tron. Jag har ett litet upplägg här som vi kommer att gå igenom just nu. Och jag har lagt upp det för att försöka få det lite pedagogiskt, så att vi går igenom fyra olika filosofier som påverkar oss som kristenhet och vårt sätt att tänka. Helt enkelt hur nutidsmänniskan tänker. Och sen då åtta olika strömningar inom kristenheten. Kom nu ihåg att ni kan få presentationsmaterialet sen. Jag har lagt upp det här precis efter första Mosebok 3 där. Vad är det för lockelse som finns i det här? Vad är det för ledord, för ord som används för att få oss att bita tag i det här på något sätt? Och vad ger det för frukt i långa loppet? I vissa fall så kommer jag också nämna vad jag ser för trend. Alltså om det här är något som växer till eller avtagande. Och i vissa fall kommer jag också nämna lite förespråkare för de här olika inriktningarna. Jag börjar med humanismen som så påverkar oss oerhört mycket i vårt tankesätt. Och humanismen är den fallna människans dröm. Lockelsen här är ju att människan själv skulle vara god. Att någon godhet utifrån inte behövs. Och det är ju i princip vad Sverige har gjort under de sista 50, 70, 80 åren kanske. Att man mer och mer säger att någon godhet utifrån behöver vi inte. Vi ska göra oss fria ifrån det kristna arvet. Människan är god innerst inne. Det finns också en tro där att en lockelse att människan, om man lämnar människan åt sig själv, så kan hon själv avgöra vad som är rätt och fel. Och att människan själv har oändliga resurser inom sig. Ledorden här är ju, som man ofta får höra, människan är god innerst inne. Och det kan man ibland få höra med en djup förvåning, folk som frågar en: tror du inte, Anders, att människan är god innerst inne? Nej, säger jag, det tror jag inte. Själv känner jag mig som en vandrande katastrof. Det brukar väcka sådär bland jobbarkompisar. Men hur menar du? Jo, men jag behöver verkligen Gud. Ett annat ledord är ju mänskliga rättigheter, som är någonting som låter så positivt men som leder så oerhört fel. Allas lika värde kan låta också som sånt här slagord som: vem kan säga någonting mot det? Men det har en hullning i sig som inte är god. Man predikar också en tolerans, men den är väldigt smal. Och den toleransen, den hamnar man ganska fort utanför om man hävdar till exempel att människan inte är god innerst inne. Hon kan vilja det goda, men att förmå göra det goda, det kan hon inte utan Gud. En bra bild som jag brukar tillämpa för att få folk att begripa det här, det är ju liksom att Gud är som solen. Han är ljuset, han är energin, han är livgivaren. Och jag är som månen, som kan återkasta ljuset till någon annan. Men källan är ju inte jag. Och själva frestelsen till människan var ju att: vore inte det jättebra om du blev sol själv? Varför ska du bara reflektera någonting från annat? Tänk att kunna vara godheten själv. Men det fungerar inte så. Och frukten här, som är väldigt allvarlig, är att eftersom det här bygger på ett rättighetstänkande, så gör det människan otacksam och krävande. Talet om nåd blir då väldigt provocerande eller väldigt befriande, beroende på vad man är i sitt liv. Frukten är ju också den här intoleranta toleransen, som är då väldigt snäv i sig, men som ger sken av att vara någonting väldigt gott. Och den ger också som resultat att mina problem är aldrig orsakade av någonting inuti mig själv. Utan det har alltid orsakats av någon annan eller om samhället i stort. Och då tar man inte sitt ansvar. Och det här har påverkat oss väldigt mycket. Evolutionstanken är nästa filosofi jag vill nämna. Det är ju faktiskt ingen modern myt, även om Charles Darwin är mest känd för den. Utan evolutionstanken, att allting går från det enklare och då så att säga evolvera till någonting bättre, det finns ju där i hinduismen och buddhismen sedan länge. Lockelsen är just att kunna förklara tillvaron utan att hänvisa till Gud. En annan stor lockelse är ju att själv kunna evolvera och bli som Gud. Någonting som man hör allt oftare hos vanliga människor. Någonting som inte fanns överhuvudtaget för kanske ett 20-tal år sedan. Och att människan själv kan lösa mänsklighetens problem. Ofta hör man ju det att vi ska evolvera till något nästa nivå så att säga, där vi i princip uppnår gudomlighet och så ska vi lösa mänsklighetens problem. Ledorden här är ju mycket human potential, människans obegränsade potential, man använder 5% av sin hjärna eller vad det nu kan vara. Och att allt skulle utvecklas från det lägre till det högre, när faktiskt det snarare visar, själva vetenskapen visar att vi är på väg åt ett annat håll. Vi går ifrån någonting som är bättre, renare till någonting som är sämre. Sen att vi bygger fräckare mobiltelefoner och självkörande lastbilar, det har ingenting med vår utveckling till det bättre att göra. Och det säger jag som ansvarar för det. Frukten här blir en totalitär världsbild som faktiskt påstår sig vara bevisad, men man på ett sätt måste vara mer troende för att tro på evolutionsläran än att tro på Gud. Det gör tyvärr att väldigt många, speciellt unga, känner det skamfyllt att bekänna Gud som skapare. Och sen leder det till ett väldigt utslag. För att ju mer man tror på den här tanken, ju mer är det så att den starkare överlever. Och jag som har jobbat så länge i företagslivet och engagerat mig lite i den här frågan varför folk blir utbrända, så har jag funnit att en väldigt stor bidragande orsak är den gnagande känslan att det är den starka som överlever. Jag måste bevisa mig själv hela tiden. Jag har inget annat värde än det jag presterar. En annan frukt är att det finns ju ingen mening med mitt liv. Det är ingen som har menat något. Alltså måste jag vara mitt eget livsprojektledare och skapa någonting. Och det här är ett väldigt gissel som jag ofta hör kommer ut ifrån människor när man blir väldigt utsatt. En annan filosofi här är pluralismen, som lockelse har att det finns inget som är absolut sant och rätt. Och ingen kan döma din tro. Du kan tro precis vad du vill. Och gör som du själv vill, så är det det bästa. Går det här fort? Ja, det är bra. Ledorden här är ju tolerans, återigen mångfald. Men bara mot dem som då ställer upp på pluralismen. Detta är sant för mig är väldigt lätt att säga. Frukten av detta blir ju lite grann som vi har hört allt mer och mer, att i min värld så ser det faktiskt ut så här, och så kan folk klämma ur sig var som helst och så ska man respektera det så att säga. Alternativa sanningar är ju något som vi hör särskilt en känd president hänvisa till ibland, precis som om det fanns många sanningar, vilket det inte gör. En annan frukt är att gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och det utmanar just en bibeltroende som en farlig person, en löjlig person. Vi bär ofta ren förföljelse bättre än vad vi bär förakt. Så det här att vara löjlig är ganska tungt, och det får vi be om att kunna bära och tillsammans som syskon. Individualismen, den sista filosofin här, vad innebär den? Ja, som lockelse så utlovar den oberoendet. Att satsa på dig själv så får du bekräftelse. Satsa på självförtroende, det leder dig till frihet. Ledorden här är just ensam är ju stark, och frihet förutsätter oberoende, vilket inte är sant. Ledorden är att det är någonting positivt att förverkliga sig själv. Och frukten här blir ju väldigt mycket att man lever i själva verket i en jämförelse hela tiden med andra. Eftersom det gäller att jag ska lyfta fram mig själv, så finns hela tiden jämförelse med andra. Och Bibelns ödmjukhet, i det begreppet ödmjukhet, så tror jag det ligger det här med att man känner det mindre och mindre intressant att jämföra sig med andra. För det är meningslöst, eftersom allt vi har fått av Gud är gåvor. Vad kan jag liksom komma och skryta med om allting är givet till mig som gåvor. Istället pendlar vi mellan idoldyrkan och förakt. För antingen så tycker man ju på något sätt att man är bättre än andra, och då är man ju liksom obarmhärtig mot andra, eller också tycker man är sämre, och det leder ju till självförakt. Men vi har en tendens att lyfta fram förebilder också i kristenheten som inte är sund. Jag tänker på vad Paulus säger om Mose och täckelset, att när han inte ville liksom visa hur strålglansen försvann när Mose hade varit i Guds närhet, så ledde det till en förhärdelse, en förblindelse hos folk. Och det är därför som det känns så viktigt för mig och Lennart att inte försöka framstå som någon slags personer som äntligen fått grepp om det hela eller liknande, utan att vara väldigt enkla och nakna. En annan frukt är att människan kommer ut sitt sammanhang och blir som frikopplade lemmar. Det är ju katastrofalt för oss som kristenhet, i och med att Gud handlar så oerhört mycket med oss i egenskap av gemenskap och kropp. Och vi totalt har missuppfattat individualismens plats. Och vi får svårt att förstå Guds handlande när vi lever efter det här sättet. Nu kommer vi gå in på de här 8 olika strömningarna. Och efter en liten slutligen där, så ska ni få kaffe. Så kommer jag sen att berätta lite mer om vad kännetecknar då en klassisk bibelförankrad tro. Men vi fortsätter med de här strömningarna. En humanistisk kristendom, alltså en kristendom påverkad av humanistisk filosofi, vad har den för lockelse? Ja, det är ju ett lättsmält evangelium. Det är mindre tal om synd. Det är mycket lättare att tala om för folk att du gör lite misstag ibland och du har lite svårigheter och så från vad andra heter. Men det leder inte någon vidare fram. Ledorden kan vara liberalteologi, att människan är innerst inne god, man inkluderar, man är tolerant och man är progressiv. Men frukten blir då att det blir fult att säga att Jesus är vägen, sanning och livet, utan man kan möjligtvis säga att Jesus är en väg. Det leder också till att Guds ord är inte att lita på och räcker inte för livets alla situationer, vilket är oerhört allvarligt. Det leder också till människofruktan istället för gudsfruktan, och de två tenderas då i ett motsatsförhållande till varandra. Låt oss be Gud om om gudsfruktan, för då kommer vi också att bli av med människofruktan. Gud förminskas på det här sättet. Han har inte all makt, han är beroende av människor. Människors goda krafter, så att säga. Och korset mister sin kraft och ersätts lätt av ett socialt evangelium. Och trenden här är att det tyvärr som surdegen så växer det här starkt i alla sammanhang. Och förespråkarna hittar vi väldigt ofta i samfundens ledningar eller i Svenska kyrkans ledning, vilket är väldigt allvarligt. Ersättningsteologin lyfter jag fram här som en väldigt, väldigt viktig strömning som leder många vilse. Och det är en lockelse att kyrkan skulle ha tagit Israels roll och därmed löftena, vilket är oerhört allvarligt. Gud har aldrig tagit tillbaka sin kallelse till Israel och sin välsignelse till Israel och deras historiska betydelse och vad de kommer att få betyda i tidens slut. Ledorden här kan ju vara ersättningsteologi, rätt av att man tar det i sin mun, eller man pratar om kristen palestinism med ett annat uttryck, och då att kyrkan skulle vara det nya Israel. Och frukten blir ju faktiskt, om man tänker efter, att jaha, så Gud klarade inte av Israel. Han gjorde ett försök, men det gick inte. Då är ju inte Gud heller allsmäktig, eller hur? En annan frukt blir ju antisemitism. Ett förakt som ibland tar sig, som vi vet, mycket dödliga uttryck. Som tyvärr visar ett mycket fult ansikte i Sverige. Och Gamla testamentet blir nästan helt oförståeligt. Man kan göra sina försök att plocka ut välsignelserna därifrån och hänvisa förbannelserna så att säga till Israel, men man tappar helt bort helhetsbilden av vem Gud är, hans vägar och hans handlande. Och Gud blir främmande för en. Och tyvärr för det också med sig en förbannelse, eftersom den som förbannar Israel kommer Gud att förbanna. Den här trenden är ju att i den evangeliska västerländska världen så växer det här väldigt snabbt, tyvärr. En förespråkare är ju Svenska kyrkans ledning, men som sagt, de är inte ensamma. Mystik är en annan sån här strömning som man kan få höra ibland. Och lockelsen här är ju att erfara Gud på djupet, brukar det heta. Att finna Gud inom sig själv. Att bli som Gud. Ledorden här är ju andliga övningar, Ignatius andliga övningar till exempel. Meditation, som i Bibeln handlar om att väldigt fokuserat begrunda vad Gud säger i sitt ord. Det här betyder någonting helt annat, att tömma sitt sinne för att bli fylld av någonting annat. Kontemplativ bön kan det ibland heta. Hjälpmedel som frälsarkransen, mystiska upplevelser lyfts upp till någonting väldigt viktigt. Talet om att det finns en gudagnista i alla människor, som också låter väldigt positivt, för då slipper man ju ta i det att vi alla människor är utan Gud, är vi hopplöst förlorade. Det finns ingen gudagnista. Att söka inåt, att söka tystnad och att söka enhet med Gud. Ibland så hör man ju hur folk uppmanar sin församling att meditera över, bli stilla och se att jag är Gud. Och då menar man inte att Gud är Gud, utan att jag är Gud. Så oerhört vilse man kan förstå. Frukten är ju här då att människan behöver ju inte frälsning, utan hon behöver istället inse att hon genom den här gudagnistan redan har möjligheten att bli ett med Gud. Och de som går den här vägen hamnar väldigt ofta, eller inte ofta, så att säga, man hamnar till slut i att korset, vad var det bra för egentligen? Leder också till tron att på panteism eller panantism, alltså att Gud är i allt eller att allt är Gud. Och lägg märke till att så fort man börjar prata om det, att Gud inte är skild från sin skapelse utan ett med sin skapelse, så har man gått över en väldigt allvarlig gräns mot okkultism. Det är någonting helt annat att säga att Gud uppehåller allting genom sitt ord, genom sin ande. Frukten blir faktiskt också starka upplevelser och känslor, och eftersom nutidsmänniskan är väldigt inriktad på upplevelser så är det här väldigt lockande. Det skapar också en enhet och öppenhet i andra religioner, och den här trenden växer sig stark och släpps in i allt fler sammanhang. Förespråkare Thomas Merton, en karmelitmunk som dog för många år sedan, som ville bana en väg mellan buddhismen och kristen tro. Richard Foster, Dallas Willard är ju två väldigt välkända förkunnare, har skrivit väldigt många böcker och så i USA. Henry Nouwen, som är en väldigt, väldigt omtyckt förkunnare, som har skrivit väldigt vackert om Gud många gånger. Han säger i slutet av sitt liv, så skriver han rätt av att min uppgift är att hjälpa människorna att finna sin väg till Gud, och det är inte nödvändigt att det går genom Jesus Kristus. En sån som Stinissen pratar en hel del om gudagnistan. Peter Halldorf och andra leder åt den här riktningen. Man kan ju undra hur det här kan ha exploderat på så väldigt kort tid, men det har det gjort. Maria var inne lite grann på när man började prata om den marknadsanpassade kyrkan. Kyrkan som ett bolag, som ett företag. Lockelsen är ju att få framgång i antal medlemmar, att bli mer relevant brukar det heta för den postmoderna människan, vilket är det dummaste jag har hört. Alltså i princip säger man att evangeliet räcker inte längre, utan vi måste på något sätt inte föra fram evangeliet på ett annat sätt, för det kan man behöva från generation till generation, utan man måste göra om evangeliet. Ledorden här är, som vi hör många gånger, det är megachurches, det är emergent, alltså att återuppfinna kristendomen, att återdefiniera kristendomen och så vidare, och att driva kyrkan som ett företag. Men frukten blir ju tyvärr att man fokuserar på siffror, man skapar anhängare och inte lärjungar. Det leder till också till pragmatism och en öppenhet mot andra religioner. Och gränsen emellan världen och Guds rike suddas ut. Den gränsen finns ju där alltid, även om vi ska göra det så enkelt som möjligt för folk att få komma inom hörhåll för evangeliet. Men här handlar det ju faktiskt om att sudda ut. Och det krävs också allt mer underhållning för att hålla kvar folk. För man börjat på underhållningens väg, så får man liksom fortsätta. Trenden här är att det växer starkt och det släpps in i allt fler sammanhang. Förespråkaren här är en sån som Rick Warren med sin Peace Plan till exempel, där han uppmanar oss till samarbete över religionsgränserna. Bill Hybels, Brian McLaren är två andra väldigt kända. Det kommer ju till en del som jag kallar för superkarismatik, och det här är ju någonting som tilltalar de unga väldigt mycket, och därför ska vi stanna vid det lite grann. Lockelsen här är ju att det kommer en generation av elitkristna som är mäktigare än vad världen någonsin har sett. Det kommer att komma större under och tecken än vad världen någonsin har sett. Och sådana här saker kan ju väcka en oerhörd entusiasm. Sådana ledor som Latter Rain, det är ju en strömning från 40-50-talet. Från William Branham och de här trosokunnarnas tider. Eller den generationen så att säga. Joels armé hör man ibland. Trosrörelsen förstås, NAR står ju för New Apostolic Reformation, när man pratar om hur Gud reser upp apostlar. Lyssnar man på dem så är det väldigt sällan att man hör dem predika Guds ord, däremot predikar de ofta vad Gud har gjort på andra platser eller vad Gud säger till dem personligen. Sista största väckelsen, en andra pingst kan man höra ibland, under och tecken, smörjelse. Importation är ju en ren okult företeelse, att så att säga föra vidare smörjelse som man själv då har. Riktar väldigt mycket hinduernas shaktipat och så. Himlabesök pratas det ofta om, änglar. Och då ska man vara uppmärksam på frukten här, att människan växer till på Guds bekostnad, för Gud förminskas. Vi kan alla bli som Jesus här och nu. Och den där skillnaden måste vi se upp med väldigt väl. Gud kan förse oss med oerhört starka nådegåvor som gemenskap. Men aldrig någonsin blir det så att det blir på Jesu bekostnad. Jag hör ofta liksom att man i princip tror att det är ingen idé att evangelisera om inte man ser under och tecken. Det leder också till en öppenhet för magi och okultism. Fler och fler börjar uttala i de här strömningarna att New Age har stulit andligheten ifrån kristenheten. Och det handlar om att stjäla tillbaka det här. Exempelvis Physics of Heaven, som är utgiven av Bethel Church, handlar ju väldigt mycket om detta. Och det är ju inte så att Jesus här kommer till en kristenhet i nöd och rädda dem, som vi ser i det bibelord jag läste där. Ska väl jag finna någon sådan enkel tro när jag kommer tillbaka? Utan det är ju snarare så att vi har tagit över hela härligheten. Det finns mycket tro på det, och en del säger då att vi måste göra det, vi måste inta den positionen innan Jesus kan komma tillbaka. Och en del hävdar då att det är faktiskt att Jesus kommer tillbaka, för han tar gestalt i de troende så att säga. Och ingenting av det där är ju sant. Och tyvärr så måste man ju hela tiden gå längre här, så det blir ofta mer och mer extremt. Det finns människor i alla sammanhang som påverkar det, och speciellt så har jag nöd för den yngre generationen som lockas väldigt mycket av det här. Här är väl dags för mig att tala om att jag själv var inblandad i en ny församling mellan 86 och 89 i Göteborg, och efter 3 år så hade jag tappat så mycket av barnaskapet och tryggheten i Gud, så jag var bara tvungen att lämna. Och det lärde mig någonting om hur lätt det är att gå fel. Och Gud, han kan låta allt samverka till det bästa, tack och lov. Förespråkare här är ju trosrörelsen New Apostolic Reformation, Rick Joyner, Bill Johnson, Ben Hinn, Kenneth Copeland och så vidare för har ju detta. Ni ser att det står 5A här, och det är för att det finns en specialvariant som heter 5B. Smart, va? Andlig krigföring. Det hör man om ibland, och lockelsen här är ju tänk att få utöva makt. Att liksom bli som Guds jämlike här, och Gud är jätteberoende av oss. Vi måste ju binda andemakter och härja och steppa på djävulen och sånt. Och tänk vad mäktigt att själv få ordna eller föra fram bönesvaren. Ledorden här är ju strategisk bön, kan det vara, bryta ner fästen. Ibland säger man att vi genom våra böner då ger Gud tillåtelse att agera på jorden, eftersom man har den synen. Befalla andemakter och så vidare, ta över städer. Och frukten är ju då att Gud inte är allsmäktig. Han behöver ju verkligen vår hjälp. Det är en känsla av maktberusning. Men tyvärr så finns det väldigt allvarliga frukter som dyker fram efter lite längre tid. Och det är en ökande otrygghet. Allt ansvar hamnar då på människan att hålla ordning på djävulens attacker på olika sätt. Förlorat barnaskap, många mår väldigt dåligt. Och det är en osund fokusering på andevärlden. Man missuppfattar hur kampen vinns. Och det här ska vi gå in på lite nästa del. Hur vinns kampen i Guds rike? Och trend och förespråkare, det tycker jag följer superkarismatiken i spåren. Sen den nummer 6 då, det kallar jag för ekumenik på karismatikens grund. Och det är en lockelse i att nu ska vi verkligen bygga den enhet som Jesus själv ber om. Det blir helt plötsligt vår uppgift. Ledorden här är ju karismatik förstås, ekumenik, enhet och gränsöverskridande pratar man ofta om. Frukten är att urskiljningen försvinner, och det speciella med den här karismatiska eller ekumenik på karismatikens grund är att om det verkar som att nådgåvorna finns där, så är det bara till att köra på. Sen om den katolska personen säger att jag blev andedöpt och fick en förnyad kärlek till Maria, så är det liksom ingen klocka som ringer. Fokus är på den karismatiska upplevelsen. Enheten sker ju på sanningens bekostnad. Och tron att reformation var onödig och överdriven, den hör vi ju allt oftare. Trenden här är att det växer starkt och det släpps in i allt fler sammanhang, och det går helt klart mot Rom. Och förespråkar här är ju förstås katolska kyrkan och delar av pingströrelsen tyvärr också. Och även någonting som jag har varit väldigt engagerad i tidigare, i oasrörelsen. Nummer 7 här, det är uppblandningar. Det är när vi lockas att liksom till viss del ta vara på Guds ord och Guds sanningar, men sen komplettera det med det som världen har att erbjuda. Och då kan vi helt plötsligt prata om kristen variant av yoga eller av tikva eller Vad fint det är att hålla på med teosofisk rådgivning, till exempel att man går tillbaka till gamla minnen och så ska man uppleva hur Jesus kommer in i rummet och löser upp och sånt, sånt som man inom okkultismen kallar för visualisering. Mindfulness är en annan sådan. Tolvstegsrörelser är också en sån variant. Där finns ju den kristna varianten som kallas för Celebrate Recovery. Jag ansvarar inom bolaget då. Det här är jättekonstigt. Jag som är den enda som inte är civilingenjör i stort sett på bolaget. Jag är teknikchef och HR-chef. Och det är jättekonstigt. Men Gud bara gör så ibland. Jag ansvarar för friskvård. Och vi tränar väldigt, väldigt mycket på jobbet. Själv så är jag en inbiten cyklist. Jag har cyklat året om i 27 år. Dubbdäcken är på så här års. I måndags när jag skulle hem från jobbet, då var det cykla in i skogen och så var det 10 cm modd, och då kunde jag faktiskt inte cykla. Då fick jag gå, och så gjorde årets första vurpa. Det måste man göra, självklart. Men då kommer ju sån här grejer rätt som det är. Alltså, yoga, vi måste hålla på med yoga, för vi ger alla anställda varsitt träningskort. Och vi har som filosofi att vårt kontor ska alltid ligga i samma hus som ett kommersiellt gym. Så vi går ner tisdag och torsdag och så tränar vi tillsammans på betald arbetstid. Ofta gör vi passen själva. Och då kommer ju detta upp med yoga. Och sist var det en ganska nyanställd person som kom upp med det. Och hade kontaktat en lärare som skulle komma. För att vi kunde inte köra vår vanliga cirkelträning några torsdagar. Och kommit överens om pris och allting. Så kände jag liksom att gode gud, det här går ju inte. Så jag bara skrev ett mejl att det här går inte med på. Jag går bara inte med på. Och så gick jag och pratade med vd:n för bolaget. Och han sa, nej men Anders, det är bara fysik, det är bara träning. Så här. Ja men då kan vi väl göra så att jag får leda lite träningsplats. Och så kör vi bönövningar samtidigt. Kristna bönövningar, hur känner du för det? Nej, nej, det kan du inte göra, Anders. Nej, okej. Okay. Och yoga då? Och tycker om det, så berättar jag lite grann. Och då, tack och lov att Gud öppnar hans ögon. New Age är stulet från kristenheten. Det är ju någonting som upplevs här också. Man kan bygga en själavård på Jungs och Freuds, vad ska man säga, filosofier, för det är absolut inga vetenskaper, och lägga en liten kristen touch på det och tror att det ska leda rätt, så att säga, vilket det inte gör. Frukten blir ju att urskiljningen försvinner och att man får en allt större öppenhet för okkultism och magi. Och de som håller på till exempel med yoga, förr eller senare så kommer de ha en annan syn på österländsk religiositet. Helt klart så. Och den kommer att utmana den kristna tron. Allt större öppenhet jag får, okkultism och magi. Öppenhet i andra religioner, filosofier och New Age. Och det här är också någonting som vi tyvärr ser, att det blir lite rumsrent att hålla på med de här blandningarna. Förespråkar här är Purpose Driven, Emergent Church och Superkarismatik. Och så är vi framme vid den sista nu, och det är det här teologin att man kan pröva allt och ta russinen ur kakan. Lockelsen här är ju att det är ofarligt liksom, att det är väl fint att kunna söka upp lite ställen. Visserligen hör jag att det är lite osund undervisning och så, men jag kan ju plocka ut det bästa. Men det vill jag inte sagt att man inte kan gå till ställen där man inte exakt delar samma dopsyn eller det ena och det andra. Utan här är saker och ting som man vet går över gränsen, men man tror att man kan ta åt sig vissa välsignelser ändå. Ledorden här är ju att man talar mycket om smörjelser, upplevelser och under och tecken. Men frukten blir ju tyvärr att urskiljningen försämras. Om man har börjat gå den här vägen, så blir man lätt offer för nästa strömning som kommer i ens väg. lite av kokta grodan princip. Det går långsamt så att säga, och helt plötsligt så har saker och ting förändrats i ens liv. Och trenden här är ju att det ökar i takt med att folk söker upplevelser, eftersom det är så fantastiskt spännande att gå ut och titta på nätet och se vad som händer. Och så hänvisar Bibeln till, Gud hänvisar till, nej, det är här, det är det enkla gudsordet, det är min vanliga umgänge, det är här det händer så att säga. Och det här tycker jag växer i de sammanhang där man redan accepterat någon form av villfarelse då, som till exempel trosrörelsen. Så hur ska man då förhålla sig till allt det här? Ja, Bibeln är väldigt tydlig. Bibeln säger ju här i första Thessalonikerbrevet 5:20-22 att förakta inte profetier, men pröva allt. Behåll det goda och håll det borta från allt slags ont. Så att vi ska ha ett sinne som är öppet för Guds korrigeringar och att Gud hela tiden visar oss allt mer i sitt ord. Och pröva det hela tiden och behåll det som är gott. Men håll er borta från allt som är ont. Det är ganska allvarliga ord. Och psalm 97:10 så säger Herren, ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ordspråksboken 8:13, att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ont leven och en falsk mun, det hatar jag. Och i en profetia om Jesus så står det att du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Och här är ju väldigt viktigt att det inte handlar om att hata någon som helst människa. Men det som bryter ner, det som förleder, det är någonting ont i Guds ögon som vi ska ta väldigt, väldigt allvarligt på. Jag tror vi får förbereda oss på en tid då de som håller fast vid den mycket enkla och klassiska tron som vi kommer att prata om efter kaffet kommer att få höra lite mer om hur intolerant man är. Att man är konservativ, att man är till och med en hatare, som det kan heta ibland. Nu när vi har gått igenom allt detta så vill jag repetera att det är väldigt viktigt att vi ber Gud om att det här inte får finnas någon form av förakt. Och för oss som har varit med och gjort, känns vid att vi har gjort en hel del misstag, felsteg, uppror mot Gud i våra liv. Vi vet också att vi ska inte döma människor på det sättet och säga att de är hopplösa, kassa och så vidare. Vad som finns inuti människa, det kan inte vi bedöma. Men det som lärs ut, det som förkunnas, det måste vi pröva. Nu ska vi avsluta det här passet med lite bön. Då tackar vi dig, Herre, för att vi får lägga allt det här som vi har nämnt i dina händer. Och framförallt vill vi be dig, Jesus Kristus, du som är full av nåd och sanning. Av både nåd och sanning, att du ger oss mer av ditt sinnelag. Och att vi får ditt sinnelag med de av våra syskon som på olika sätt är i farozonen för detta. Eller som rent av propagerar sånt här. Herre, hjälp oss som ditt folk att vända om. Hjälp oss som ditt folk att söka de urgamla stigarna igen. Och fråga dig vem du är, Herre. För vi önskar ju se i vårt land det som Josia fick leda i Israel på den tiden. En tid av reformation, en tid av återvändande till ditt ord igen, Herre. Och till att vandra tillsammans med dig, Herre, i den här tiden. Förlåt oss, Herre, all materialism vi har ägnat åt oss. Allt sådant som är att vi dyrkar det materiella istället för dig. Och vänd våra hjärtan till dig. Amen.